Vi är framme vid del 1 av 15 utifrån den här Lausanne-deklarationen jag berättade för er om. Grunder som kristna från mängder av olika samfund från 150 länder sa att det här är viktiga grunder som vi kan både stå och enas för, som är gott för både vår mänsklighet, för oss individuellt, men också vad Gud har för tankar för oss. Och jag har valt att kalla den för: vad är mitt rotfäste? Ni ser en bild upp till höger där, och den bilden, den är ifrån min svärfars och svärmors landställe på en ö utanför Karlskrona som heter Aspö. Och jag har skrivit som rubrik, introduktion här: innanför och utanför trädgården. Har ni skarp syn så ser ni att ungefär i mitten av bilden så går det snett upp ett litet svagt streck, och likaså på andra sidan så går det ett streck upp mot det här gröna taket. Och sedan så fortsätter det också ner kring hela det där som nästan till ser ut som en fotbollsplan, fast det inte är det. Den är omgärdad av en sån här klassisk småländsk eller södergärdsgård med byggd av stenar som en bonde eller någon som har skött om denna plats för länge sedan anlade i det att de rensade upp det som på den tiden var vildmark när den här tomten anlades. Och jag var i samtal med min svärfar en förmiddag för ett eller två år sedan. Och vi gick där på tomten, och de har haft huset i några år, och min svärfar, han har ett stort rosintresse. Han odlar många olika sorters rosor. Han går på morgnarna och vattnar dem. Han sköter om dem och gräver och tar hand om dem. Och gräset är grönt. Och sen så på andra sidan muren runt omkring så ni ser lite grann av ett fält där. Det är en gammal hästhage gissningsvis. Uppvuxen nu för tiden av sly. Buskar som är ungefär den här höjden. En meter upp. Det är inte lika trevligt som det var bara för några år sedan. På andra sidan så är det oskött skog sedan lång tid tillbaka. Lite sådär drömsk, om man väl använda ett vackert ord. Men nästan till plockepinn. Och så mitt i det här så finns det här huset som har adressen Gläntans väg. Och så sa han till mig: Jonas, det här påminner om Edens lustgård. Vad är det som gör att människor vill ha ett område? Vad är det som gör att vi så gärna vill anlägga någonting av ordning mitt i ett kaos? Talade han retoriskt till mig, och vi kunde se att det brunbrända gräset på andra sidan, svedd av solen, inte hade så mycket liv kvar. Men innanför den här muren så frodades livet. Där fanns det prunkande rosor trots torka. Det här, sa han, är ett uttryck av Eden. Sedan dess att vi lämnade Edens lustgård så söker vi oss tillbaka till ett område av ordning. Och det finns liksom ett innanför och ett utanför trädgården överhuvudtaget i våra liv. Inte bara på den platsen, men den vittnar om någonting särledes speciellt. Paulus har skrivit en text som är mångfacetterad. Jag ska läsa den strax för er. Men där finns det ett nyckelord. Han säger: syskon, ni är kallade till frihet. Hur ser den friheten ut? När jag på sommarna firar en hel del, befinner mig på Gläntans väg, då är det en oas. Om än det är samma land, både här i en stad som där ute. För några år sedan så växte det fram en ny form av våg reklammässigt. Och det var ju att butik efter butik och märke efter märke började liksom uttrycka hur gamla de var. När jag växte upp, mina, som jag minns från tonårstiden och framåt, så var det inte så vanligt att butiker skrev när de hade grundats. Man skriver nu för tiden mycket mer vanligare, så skriver man since 1946 eller since någonting annat. Eller anno 1574. Och ju äldre, ju bättre, tycker vi. Kommer man in i en restaurang i Gamla stan där det finns ett källarvalv, och så finns det en skylt nu för tiden där det står anno 1623. Då tänker vi, det här måste vara en riktigt bra restaurang. Varför tilltalar just detta oss så mycket? Jag tror det är för att vi söker på ett mycket tydligare sätt idag rötter. Och företagen försöker alltid sälja och maximera sina produkter av naturliga skäl. Och genom att tilltala djupa behov hos oss så köper vi mer av dem. Vi tror att restaurangen är bättre för att den är äldre. Fast den kocken naturligtvis inte är 300 år gammal. Förhoppningsvis är kocken inte så gammal. Jag läste på en blogg, minns tyvärr inte var, följande citat. En känslig växt som människan behöver rötter som är rotade djupt nere i något som är fast. Jag tycker det är en vacker bild att likna både våra liv i den trädgård men också våra liv, våran person också, som en planta. Vi är så komplext uppbyggda. Och samtidigt klarar vi ibland inte av de mest enkla sakerna. Om ni vill så får ni vända blad så får ni en bibeltext från Galaterbrevet. Där Paulus skriver till väldigt nyomvända kristna. De har inte varit kristna så länge. Det är en brokig skara människor i den här församlingen. Rika, fattiga, slavar och fria. Och den här texten den är ganska utmanande och ganska kraftfullt språk. Jag vill att ni bär med er hela liksom, upplevelsen till dess att också ni får poängen jag vill lyfta fram idag. Paulus skriver, syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. Detta bud sammanfattar hela lagen. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Men om ni istället sårar och gör varandra illa, se då till att ni inte uppslukas av varandra. Jag uppmanar er därför att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig mot anden och anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er är ni inte längre under lagen. Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror, maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Jag vill varna er än en gång. Den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Lagen är inte emot sådant. Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla de begär och underlustar. Om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. Paulus använder en bild här där han landar i andens frukt, vad den är. Och så talar han också om motsatsheten. Och läser man den texten så kan man tänka att men, nästan till alla, om inte alla, jag skulle vilja påstå alla människor, hamnar där. Alla har vi en dubbel natur. Vi har både en trädgård som är i ordning, som är fylld av liv, där saker och ting är gott. Men det finns också en vildmark inom oss som drar oss in i alla möjliga av snår, stickor och problem och oordning. Och så säger han att anden, den helige ande, vill skapa en frukt i er som är annorlunda. Rotlösheten skulle jag vilja påstå, den hör till människans villkor på jorden. Livet är inte bara gott. Men Gud är god. Och Bibeln berättar att Gud har skapat oss för ett liv i ett paradis med honom. Men synden har drivit ut oss och hänvisat oss till en jord att leva på som präglas också av elände och brist, av synd och uppror. Och i en sådan värld är vi alla rotlösa. När de kristna samlades så skapade den här deklarationen. Den första saken de slog fast var att Gud har skapat världen med ett syfte. Han har skapat den med en tanke av godhet. Av frid. Allting som Paulus beskriver som den helige andes frukt. Det är det som Gud har gjort. Allting som vi försöker åstadkomma som människor grundas i att Gud är god. Varför vill vi ha fred? Ja, men det är självklart. Det är inte självklart. Det hade vi alltid haft. Det finns en kamp. Men alla människor vill i djupast sett ha just detta friden. Och våra människoliv, alla här inne, hur det än är, hur bra det än är, så finns det ett inslag av rotlöshet. Och det finns en frestelse att ge upp när man märker att det kommer ytterligare en sten, ännu ett problem, ytterligare ett hinder. Och samtidigt är det så när vi får kämpa och tar oss igenom och vågar tro att det faktiskt finns en trädgård där det kan uppstå ordning, där det kan uppstå frid, då blir vi också motiverade att ta oss dit. Vi är skapade till Guds avbild, och det säger vi ofta i kyrkan, men jag tänker mig att det är nästan en missionsbefallning i sig att föra ut det budskapet till människor vi möter omkring oss. Att bara acceptera och göra det acceptabelt för människor att säga att ja, men livet är inte bara så här, att hela världen är en trädgård som är fylld av allt möjligt elände, utan det finns någonting gott, någonting särskilt gott, och det är goda, det är Gud. Och när vi finner honom, då kan det också det goda som han har lagt i våra liv få nytt liv och växa till på ett sätt det inte kan göra utan den helige andes omsorg. Jag hittade också en blogginlägg från en legitimerad psykolog. Mirja Johansson skriver, hon har gjort en undersökning på utlandssvenskar. Jag drar ut en konsekvens här som hon hittar. Hon säger att det rationella valet av livsstil prioriterar framför hjärtat. Människan är, svensken är mer mobil än någonsin. Det gör att många sociala kontakter klipps och tunnas ut. Konsekvenserna kan man se hos deprimerade utlandssvenskar runt om i världen. Bakom depressionen finns då ofta en känsla av rotlöshet. En känsla av att inte riktigt höra hemma någonstans. Och det leder oss till frågan, kan man höra hemma någonstans? Finns det någon plats på jorden där mitt hem kan vara? Och så berättar Bibeln att Gud skapade en trädgård. Hela världen i grunden, men han skapar också Eden. Och så här står det i början på första Mosebok 2. Att Herren Gud skapade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Och Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Där har vi grunden, och när vi läser och hör de här texterna, när vi ser ofta anlagda parker, vackra, ordnade strukturer i tillvaron, då blir de flesta av oss glada. Varför blir vi det? Bibeln berättar att han skapar en trädgård, en ordning mitt i en fridfull värld på den tiden. Här hör människan hemma. Vad var den trädgården för plats egentligen djupast sett? Det var den intima, nära, personliga vandringen tillsammans med den heliga ande, Gud själv. Det är det som är den djupa trädgården. När syndafallet kommer in så drivs Adam och Eva ut. Ur vad då? Ut i vildmarken, men bort ifrån vad då? Utifrån den nära gemenskapen, den fullständiga gemenskapen med Herren. Jesaja, han skriver till ett förtvivlat folk som är helt rotlösa. De är i sådana djupa problem, man tappar bort sig själva, och så säger han: har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Och så genom det ordet försöker han leda människorna hem. Vill du komma hem, inom citationstecken? Hemmet, det är hos Gud. Man kan även uttrycka det som att Gud, han har anlagt en trädgård inom oss. Och det är det Paulus beskriver, att det finns det här ljuvliga som vi längtar efter. Och sen så finns allt det här som absolut inte är ljuvligt. Och det är det han räknar upp i en ganska hård text. Han säger att den som lever så kommer inte ärva Guds rike. Kan vackra köksträdgårdar där basilikan och oreganon växer upp till ljuvliga dofter samsas med maskrosorna i samma jord, tätt om till varandra? Den ena kväver det andra. Och de tragiska nyheterna är att i regel kväver ogräset det vackra. Men de goda nyheterna är att Jesus Kristus, han är också en trädgårdsmästare. I Bibeln finns det två begrepp som inte helt används synonymt. Det beror också på att vi har också olika bibelöversättningar. Men i grunden är det så att Bibeln talar om skapelsen och så talar den om världen. Och vi kan ofta tänka det är samma sak. Och det är absolut inte samma sak. För skapelsen står för allting som kommer utifrån Guds tanke, hans liv. Och världen är begreppet av allt som inte är fyllt med hans liv. Om än han finns överallt. Skapelsen kan man säga Eden, utanför gärdsgården, ute i vildmarken, det är världen. Och Paulus, han talar om den mänskliga naturen. I andra översättningar talas det om köttets gärningar. För att inte få oss att tänka att människan är ond. Människans, utan det handlar om dubbelheten som finns i oss. Men ni ser bilden också som uttrycker det. Det svarta och det vita inom oss. Inte yin och yang. Men att vi har båda sakerna. Ofrånkomligt. Frågan är, vem har makten i din tillvaro? När du kultiverar din trädgård, ditt liv, plockar du bort ogräset? Eller tänker du att ja, men, det blir som det blir? Och då vinner ogräset. Och vad gör du med de här ogräsen? Du känner bara, jag plockar maskrosen hela tiden. Det försvinner ingenting. Det kommer bara nya rötter. Och det är då du behöver inse. Det kanske behövs en skickligare trädgårdsmästare än mig som kan ansvara för den här trädgården. Och här kommer vi in till Guds andra syfte. Att han vill leda oss tillbaka till trädgården. Punkt nummer 2. Jesus, han säger i Johannes 10. Jag är grinden. Ni ser en bild på de här urtypiska sommarstugsidealet som finns. Grinden som går in. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Gud har ett syfte med världen. Han har också ett syfte till, och det var att leda oss tillbaka. En del tror att Gud är ute efter att straffa oss. Det är snarare så att vi har själva väljer att ta konsekvenserna, och det leder till problem och leder till straff. Det är egentligen grundproblematiken. Gud sänder inte krig. Men om vi inte vill leva i försoning, då kommer vi otvetydigt till den punkten av en olöslig konflikt som leder till, ja, Gud vet vad. Jesus Kristus är porten in till trädgården. Och det betyder att det finns ingen annan väg. Så när jag möter människor som har frid fast de inte alls är kristna, då är jag glad för deras skull, för det uttrycker Guds barmhärtighet och allt det goda som finns. Men den djupa friden, den kan de inte möta, berättar Guds ord, utom att gå genom Kristus. Ni har en kort sammanfattning av en lång text i Efesierbrevet 1:11. Därför står det i honom, av honom, till Kristus. Vad är poängen med det? Jag vill läsa lite mer för er. Paulus beskriver till en annan församling i Efesos. Han säger så här: i honom, Jesus, har vi fått våran arvslott. Det vill säga tryggheten för det som komma skall. I honom har ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om eran frälsning. I honom har ni också, sedan ni kommit till tro, fått den helige ande som ett sigill. Han försöker förklara att det är inte kunskapen om Gud som förändrar er, utan beskyddet av honom som gör att ni kan vara trygga. Det är beskyddet av Gud som skapar förändringen, inte bara dina ambitioner. Gud vill leda oss tillbaka till trädgården. Vägen dit är genom Jesus Kristus. Paulus, han skriver i Efesierbrevet 3:16 att han, Jesus Kristus, ska ge kraft genom sin ande att ni ska bli rotade, då märker ni bildspråket igen, och grundade i kärleken. Och då behöver man förstå att kärleken, berättar Gud, Bibeln, är Gud. Gud är kärlek. Det är inte kärlek i allmänhet, för vi kan inte definiera den. Vem definierar det? Någon säger att det är kärleksfullt att slå sina barn. Du säger att det inte alls kärleksfullt att slå sina barn. Tugga ett drastiskt exempel, men som ändå människor tycker olika i. Det behövs någonting mer än bara ett begrepp att grunda sitt liv på. Bibeln berättar att Gud, han ger den grunden. Ni kan bli rotade. Då ska vi få mer än allt vi kan begära, säger Paulus i 3:20 i Efesierbrevet. Allt vi kan tänka och begära. Hör ni vilket ord? Allt ni kan tänka och begära. Ja, men jag har bett, det har inte blivit allt jag har tänkt. Nej, men ni har fått arvslotten. Ni har fått allt att ärva också tillsammans med honom. Så att när du dör också, så ärver du den fullständiga friden också. För livet är ju så att vi kommer inte få någon perfekt trädgård. Men vi kan fortfarande ha ägande rätt i den trädgården. Det är också så att Gud har ett tredje syfte, och det är att trädgården ger vila och kraft. Jesus, han säger mycket tydligt utifrån dagens bildspråk i Markus 16, sina sista ord innan himmelsfärden. Han säger till de kristna: gå därför ut överallt i världen, märker ni det, och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Gå ut i det mörka och gå ut med ljus. Jesus, han sa i ett av sina mest berömda citat att ty så älskade Gud världen. Världen, det mörka, det problemfyllda, dig och mig. Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son, så att de som tror på honom ska få evigt liv. Gud har sänt sin son. Och trädgården, den ger vila och den ger kraft. Och ni ser en bild på en mur som omger en kyrka. Och det är därför att trädgården är också en bild av kyrkan. Alltså inte Sörbykyrkan, men den kristna församlingens gemenskap. Vi har en vision som är i den här kyrkan, att vi ska vara en utrustande mötesplats. Både att kunna vila ut och kunna få sändas ut. Och vad betyder det? Det är att det är en beskyddad terräng där vi vill varandra väl. Jag hör att det piper, men jag tror att det är någons kanske hörapparat eller någonting annat, så behöver ni inte fundera för mycket på det. Men trädgården är en bild av kyrkan. Och därför behöver vi också värna den här platsen i gemenskap med varandra. Så att här får den helige andes omsorg om varandra finnas och utvecklas. Ni har hört oss upprepa ordet under förra helgen som var att arbeta för välbefinnande. Vad ryms i det? Ja, men det ryms Guds rike. Han vill någonting väl och vi ska få befinna oss där. Trädgården ger kraft och vila. Men vad är det med allting som är utanför trädgården? Allt det mörka, allt det problematiska. Den här svedda trädgården som finns, eller hästhagen som är utanför Aspö där vi bor. Men den kristna församlingens kallelse, Guds vilja, det är att få kultivera än mer av den obrutna marken. Att få utverka murens område. Inte för att ta över, utan för att skapa ordning i kaos. Och skapa frid där det ännu inte finns det. Och skapa frukt där det inte finns. Skapa vilan och kraften. Den helige andes frukten har vi läst. Och Paulus skriver också att han som verkar i er, det är den helige ande som verkar i er så att hans goda vilja ska ske. Så frågan är, var är mitt rotfäste någonstans? Var är det du sitter fast i när det blåser? Vilka träd är det som faller i samband med en storm? Det är inte alla träd som faller. Vilka klarar sig? De som sitter djupt förankrade i den goda jorden. Det kan komma små stormar, det kan komma kraftfulla sådana. Och Gud, han låter oss få ha vårt fäste om vi vill i honom. Och han är den som kallar oss till sig. Och vägen in i hans frid, i hans goda sådd, det är Jesus Kristus. Och församlingens kallelse, det andra syftet som Gud har, det tredje beroende på hur man ser det, det är att få rädda människor in i frihet. Men sedan hans syfte är att få sända människor ut till de som ännu inte har fått det. Och berätta om att det finns en trädgård. Det finns ett sätt att kunna leva som gör att du får starka rötter som bär och beskyddar och bevarar dig. Det finns vägledning, det finns källor i den helige andes omsorg och i Guds ord som kommer att bevara dig. Guds syfte är skapelsen. Och när den är fallen så är hans syfte att förkalla ett folk till sig. Det är var en som tar emot att vilja stiga in och leva i gemenskap med honom. Och hans syfte därefter är att förkalla oss ut. Att få leda andra människor tillbaka till honom. Och det var det här de 150 ländernas kristna kom samman över. Alltså att det här är det absolut grundmässigt viktiga. Vi kan inte dela våran tro och berätta: tror du på Jesus? Jo, det gör jag, eller det gör jag inte. Får jag be för dig? Utan att ha förståelsen av vad det är vi håller på med. Det vi vill är att låta samma sak hända med den människan som har fått hända med oss. Någon har fört mig till en plats av vila, av mening, av framtidstro, av trygghet, av rika källor. Så att när stormarna kommer, så att när solen bränner, då fortsätter livet, då finns det mening och det finns hopp och det finns någonting att bära ut också till varandra. Gud, han kallade sitt folk, var en som vill ta emot Jesus, till att vara både hans tjänare och vittnen. Inte det ena eller det andra, utan båda två. Jesus, han kom för att tjäna människor. Människor som var ute och fylld av trassel och problematik. Han ville bara lyfta och underlätta, bära. Inte om de trodde på honom eller för att han skulle, att de skulle göra någonting för honom, utan bara för att han ville välsigna. Och det är det som tjänande handlar om. Jag vill bara få lyfta min nästa så som Gud har lyft mig. Oavsett om människor är kristna, icke-kristna, är arga på en, avskyren eller vad som helst. Bara för att det är gott att få dela med sig av frukten som har kommit. Men han kallar oss också för att vittna, så att andra människor kan också själva få finna vägen till brunnen. Och då säger Paulus, då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era, skydd, era hjärtan och era tankar skydd. Så avslutningsvis, vad är Guds syfte? Ja, att livet med Gud ger både skydd och blomster. Så här säger Jesus om tro. Vad är Guds rike likt? Det är likt ett litet senapskorn som en man tar och lägger i sin trädgård. Och det växer upp och blir till ett träd. Och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Frågan är inte, har jag mycket tro eller lite tro? Utan frågan är, vill jag leva med Jesus Kristus som min trädgårdsmästare? Vill jag ha Guds ord och hans ande som beskydder mitt liv? Då säger Jesus, välkommen till mig. Jag ska omplantera och bevara och beskydda både dig och de människor som ser ditt liv. Amen. På baksidan så finns deklarationens första paragraf. Jag brukar avsluta med en gemensam bön, men nu kommer vi, och du får gärna om du vill stämma in i det här. Vi bekräftar vår tro på den enda evige Guden, världens skapare och herre, Fadern, Sonen och den helige Ande, som styr allting i enlighet med sin viljas syfte. Han har kallat ett folk åt sig själv ut ur världen och sände sitt folk tillbaka in i världen för att vara hans tjänare och vittnen, för att utbreda hans rike, uppbygga Kristi kropp och förhärliga hans namn. Och vi bekänner ödmjukt att vi ofta har svikit vår kallelse och misslyckats i vårt uppdrag genom att antingen anpassa oss efter eller dra oss undan världen. Dock gläds vi över att fastän evangeliet bärs ut i lerkärl är det fortfarande en dyrbar skatt. Och vi vill på nytt hänge oss åt uppdraget att i den helige andes kraft göra denna skatt känd. Och Herre, jag ber om din nåd och din omsorg både för våra liv och den kampen vi kan ha och känna mellan det goda och det som ger liv och det som är tistlar och törner i våran tillvaro. Vi tackar dig helige ande att du med din godhet vill både kultivera, ta hand om och lära och bevara våra hjärtan. Och vi ber om både tro att våga sträcka oss till dig och vila i att lita på din omsorg. Även när vi upplever eller kan känna att det mörka har starkare inflytande i våra liv. Eller i våran värld och människor vi möter, så får vi ha våran tillflykt också till trädgården och vila ut, Herre. Och att du sänder oss ut efter både din kallelse och den förmåga du ger oss. Och tack för att tron på dig kan vara så liten, men du kan göra någonting så stort när vi väljer att låta dig omplantera vårt liv i din omsorgsfulla kärlek som grund. I Jesu namn. Amen.